Det är fullmåne och vi sitter på en pir, Jim och jag, nära varann. Det är så orättvist, säger Jim. Meningslöst. För oss kanske det får en mening. Men för Olle? Jag skulle vilja höra hans röst, säger jag. Tänk om vi hade fler kassetter. Minns du Olle snacke med det lilla födelsemärket? Hans, sluta, säger Jim. Jag vill inte höra. Det gör för ont. Men jag då, som vill prata? Du får inte tvinga mig att lyssna, säger Jim. Men du tvingar ju mig till tystnad. Plötsligt skriker vi åt varann om sorgen.
Telefonen ringer. Jag hoppar till. Hjärtat bultar och jag törs knappt lyfta luren. Har du hört? Frågar en vän. Och jag stålsätter mig för det värsta. Vad är det nu som hänt? Så läser vännen upp en harmlös notis i tidningen. Vad är det med mig? Jag rycker till vid skarpa ljud och skarpa ord. Även mina egna. Ryter åt Pim när hans glada rop och skratt skär genom min ryggrad. Sen väller skulden fram när jag ser besvikelsen och förvirringen i hans ögon. Jag är rädd. Livrädd. Men för vad? Det fruktansvärda har ju redan skett. Var är Pim? Varför är han så tyst? Varför har inte Ingela kommit hem än? Hon skulle ju bara till posten. Vad som helst kan hända. Till och med en skinande sol och klar blå sommarhimmel är lömsk och olycksbådande.
Jag vet inte vad det är med natten. Jag sitter på verandan och vågar inte se ut. Det är någon där, eller? Jag får en syn. Den tvingar sig på. Och jag ser Olle och Maja som skrattande skelett dansande på vägen hand i hand. Ramsan med 10 små negerpojkar mal i huvudet. Först förlorar jag 1 barn. Så ännu 1. Vem blir det här näst? Är vi utsatta för en komplott? Förföljda av olyckan? Eller är det vi som för olycka med oss? Går vi med döden?
Mamma, nu har du bara mig igen. Nu har vi Nalle som Olle istället.
Lille Olles död får inte göra mig cynisk och bitter. Jag börjar läsa om sorgen, lidandet och livets mening, poesi och fakta. Hur har andra som lidit före mig klarat sig? Jag läser att självuppgivelse är farligt, att man dukar under utan framtidstro. Inser man att livet är oersättligt, tar man ansvar för det. Se krisen som en möjlighet, säger en vän. Livet är en ständig kamp mellan det goda och det onda inom dig. Hur du sen löser den kampen, det blir din väg genom livet. Jag måste hitta någon slags inre ro. Som en magnet dras jag till vatten. Jag sitter timmar vid havet eller på klippan vid sjön och ser ljuset spela över vattenytan.
Veckorna går. De har sått gräs på graven. Och de små sköra grässtråna täcker jorden som en tunn ljusgrön slöja. Vännerna ringer och frågar hur vi har det. Vad svarar man? Jag vet inte själv hur jag har det. Jo, tack, svarar jag till sist. Och vi småpratar lite. De berättar om sin sommar och sina planer. Och jag lyssnar. Och så kommer frågan. Har ni börjat jobba än? Det mörknar inom mig. En irritation som snabbt växer till vrede. Det ska ni ge fan i, vill jag skrika. Men svarar istället helt stilla. Nej, inte än. Så ofta de frågar samma sak. Som om en återgång till arbetet skulle vara ett tecken på återhämtning. Att man klarat sig genom krisen och återvänt till livet. Nej, jag arbetar inte. Jag gör just ingenting. Men jag är fullt sysselsatt ändå. Jag vet inte riktigt hur eller när det hände. Men min sorg har börjat anta en ljusare ton. I min stillhet började jag upptäcka detaljerna i det som sker omkring mig. Vattendroppen som slår mot ett blad. Den lilla grodan som smygande tar sig fram genom gräset. Är det Olle jag söker i allt smått? Jag har upptäckt att förmågan att se det lilla är intimt förknippat med förmågan att uppleva nuet. Att betrakta och begrunda och upptäcka istället för att som förr ständigt hasta vidare mot framtiden, omedveten om alla små detaljer som tillsammans skapar helheten. Framtiden känns så avlägsen.
Mamma älskade Olle mer än mig.
Frågar Pim dagarna efter att Olle dött. Men ett år senare, när jag säger som jag brukar, Pim, jag älskar dig, då svarar han.
Men Olle då, älskar du inte honom?
Tiden känns ändlös i morgonrodnaden och vattenånga stiger upp som rök från sjön mellan träden. Det är en måndag morgon när jag går vid sidan om, långt borta ifrån ekorrhjulet. Pim och jag står tysta i det frosttäckta gräset och ser solen sakta närma sig en frusen blåklocka. Det är en andlös stund och inget viktigare väntar. Vattnet i sjön är klart, rent och orört. Jag betraktar trädens speglingar på vattenytan. Så exakta avbilder av de riktiga på stranden. Och när solstrålarna skär ner genom det mörka sjövattnet ser jag plötsligt botten tydligt. Den är riktig. Men träden på vattenytan är ju bara återspeglingar av det som finns runt omkring. Vem är jag egentligen? Och vad är andras speglingar i mig? Och vad vet jag om andras liv? Vad ska mitt liv vara till för? Såna här stunder kanske. Så enkelt. Varför har jag inte kommit på det förut? Jag står här just nu i ögonblicket och vet så lite om nästa. Ett ögonblicks skillnad kan göra så mycket. Är det det, lille Olle, som är ditt budskap? En kväll sitter vi framför brasan, som så ofta, Pim och jag. Han somnar och jag med. En liten ödla slinker snabbt ur elden. Så levande och nära att jag vaknar med ett ryck. Ödlan som hoppar ur elden. Den korta drömsekvensen stannar i mig och återkommer. Har förlusten av Olle blivit en rening? Bränner elden bort det dåliga i mitt tidigare liv och skapar ett nytt, mera helt? Kärleksörten har förresten slagit rot och skjuter nya skott.
till en vän. Förlåt att jag stör. Förlåt att jag ser ledsen ut. Att skrattet uteblir. Att jag inte riktigt hänger med. Det är inte avsiktligt. Jag kan inte rå för det. Nej, jag är inte ute efter medlidande. Kanske bara förståelse. Tycker du att det är obehagligt? Jag ställer inga krav. Jag vill inte ha någon uppmuntran. En massa ord. Din tysta närvaro räcker.
Så kallt för Olle i jorden nu, tänker jag och dras till graven. Höststormen river rasande i trädens lövmassor och slungar iväg löv efter löv. Låt löven vara! Lille Olle finns i varje löv. De slog ut när han levde, de första han såg och de enda. Det är som om delar av mig själv slits loss när löven släpper sitt fäste. Nästa vår kommer nya knoppar på träden. De slår ut till löv. Fåglarna återvänder. Och värmen. Men Olle kommer aldrig mer tillbaka.
Olle gjort nu. Växer Olle fortfarande? Och Olle kanske vill pröva hur det var att dö.
Jag lärde aldrig känna dig, Olle. Trots månadernas väntan bredvid dig där du låg i kuvösen. Min hand vilande på din nakna rygg genom kuvösluckan. Den första gången du öppnade dina ögon. Det fanns inga ögonvitor. Jag tittade in i dina svarta ekorrögon och skrattade. Dina ögon blev väldigt blåa med tiden. Den första gången du grep min hand. Dina fingrar var inte tjockare än tändstickor. Och min tumme var så stor. Kände du värmen? Vinterdagen du äntligen kom hem. Vi la dig på soffan. Den var så ofantligt stor. Och du, världens minsta baby. Du sov oberört genom all uppståndelse. Du växte. Jag kunde ligga timmar i sträck på sängen och sjunga för dig. Du lyssnade, men dina tankar verkade vara någon annanstans. Du kunde vara så stilla, titta och begrunda, som om du befann dig i din egen värld. Vad tänkte du på? Ibland tycktes du vara så ofantligt mycket klokare än jag. Så erfaren. Var det kuvöstiden? Saknade du på något outgrundligt sätt din syster Maja? Anade du? Visste du redan? Ville du suga in vår värld i din egen takt? Ostörd eftersom din tid här var så knapp.
Vårt hus renoveras lagom till jul. Byggnadsställningar kryper upp för fasaden. De lägger gångbrädor på ställningar utanför alla våra fönster och tar bort utsikten mot himlen. Istället trampar byggjobbarnas fötter fram och tillbaka. Det börjar läcka in i köket på julafton. Det är ett halvår sedan Olle dog. Vi skulle varit 4. Ja, 5 den här julen. Jag får ingen ro. Ältar allt vi gått igenom. Sorgen efter Olle har blivit enbart svart igen och drar med sig all annan smärta i livet. Har jag någonsin haft det bra? När soppåsen spricker i trappan och kaffesumpen trillar ner 3 våningar är tillvaron besjälad av motgång. Jag pratar med en mamma som också förlorat en pojke i plötslig spädbarnsdöd. Det kommer bakslag, säger hon. Det hör till. Jag satt förlamad i trädgården en hel vår utan att sätta ett enda frö i jorden.
En lekkamrat till Pim berättar stolt att hon har blivit moster. Pim funderar.
Jag är storebror. Jag har Olle och Maja berättat för de andra änglarna.
Jag söker vägledning hos pater Erwin. Ett stort steg för mig. Var snäll mot dig själv, säger han. Klandra dig inte. Tänd ett ljus eller sitt vid brasan om du mår bra av det. För många, även för helgonen, har de förgörande mörka krafterna gått parallellt med de ljusa dragen. Du måste få din ljusa sida att ta över. Det är bara du själv som kan brottas med det, säger pater Erwin. Jag får en förbryllande dröm som jag berättar för en vän. Pim och jag går i skogen och ser en liten vit fläck röra sig. Plötsligt hoppar en groda upp ur gropen. Den växer, ändrar skepnad. Ser fortfarande ut som en groda men rör sig som en hare. Förvandlas så omärkligt till ett kattdjur som smyger framåt. Fattar du inte, säger vännen. Det är du som har hoppat ur din grop. Vi får kraft att driva fram bildandet av en förening för föräldrar som förlorat barn i plötslig spädbarnsdöd. Veckan innan föreningen bildas i april seglar måsarna utanför fönstret, rosa på undersidan av de uppåtgående solstrålarna.
Ja, nu i somras så var Jim och jag ute med våra barn i min båt en vecka och åkte runt från ö till ö och tog land och tältade. Vi skaffade en katt i somras, alldeles innan det här. Fanny döpte katten. Hon döpte katten till Maja. Och så kom Jim ut och han reagerade direkt på namnet Maja. Och tog det som något positivt, för det var ju det hans flicka hade hetat. Sen visade det sig att det har sina svårigheter att ha med sig en liten katt i en båt när man kliver i land på öar. Vi var lite nervösa för hur det skulle gå och så vidare. Men första kvällen så släppte jag Maja i alla fall. Och hon försvann ju förstås upp på ön efter 5 minuter. Och det blev en sorglig kväll när jag nattade mina barn. Vi låg där och pratade om att jag och Maja kanske har försvunnit och kanske aldrig mer kommer tillbaks. Men så plötsligt så rasslade det i blixtlåset och då stack Jim in i huvudet och då hade han hittat Maja. Och sen var det så hela tiden faktiskt att Jim hade väldigt god hand med Maja. Och speciellt när Maja hade gått bort en bit så var det alltid Jim som satte sig på någon stubbe och kallade på henne. Så efter en liten stund så kom Maja tillbaks.
Under den här veckan som Lasse och Jim var ute med barnen och katten och åkte båt i skärgården och tältade, det var Pyttan och jag på strand. Det är Ellen Keys gamla hem som ligger vid Vättern. Och i stadgarna står det att män, barn och husdjur är förbjudna. Och det var Pyttan och jag väldigt nöjda med att få vara ensamma där. Och bara träffa varandra och sitta och skriva och måla. Och sätta oss in i Ellen Keys tankegångar. Ja, man lever då ett ganska... Eller jag lever då ett ganska splittrat liv. Det är Pyttan också på det sättet som man gör i storstan. Men vi arbetar och barn är på dagis. Och där vi längtar efter större ro och stillhet.
Det är höst igen. Den andra sen Olle dog. Och nu blommar kärleksörten med stora rosa blommor. I klara stunder finns du inom mig. Som ett ansvar att vårda livet mera ömt och varligt. Som jag skulle vilja att vårda dig. Som en mollton. Jag har känt mig så gammal och trött under året som gått. Ett ögonblicks skillnad, lille Olle. Och jag ser tillbaka. ser saker jag vill att förändra och tänker, det gör jag nu.
Jag står ensam på ängen nedanför huset och tittar upp på Vintergatan. Kylan, tystnaden, nattens stillhet och Vintergatans miljontals knistrande ljuspunkter får mig att känna mig som om jag svävar mitt i stjärnhimlens oändlighet. Överväldigande. Olle måste finnas här någonstans. Jag granskar stjärnorna. Plötsligt slår det mig att det har tagit alla dessa ljuspunkter hundratals miljoner år att nå mitt öga. Det jag nu ser är ett minne. Liksom Olle tillhörde det förflutna. Men jag ser det nu. Jag upptäcker en ljuspunkt som rör på sig, mitt bland alla andra stjärnor. Sakta, tyst och målmedvetet. En satellit. Olle, tänker jag. Det är Olle på väg in i evigheten.